Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Syrski och Lars Klintvall och idag med Stina Cederholm. Välkommen.
Tack.
Och du är journalist och chefredaktör och ansvarig utgivare på SvD Junior.
Yes.
Och vi ska prata lite om ungas medievanor och vad man kan tänka som vuxen kring barn, tänker jag.
Mm.
Om unga och liksom sociala medier och var de får nyheter ifrån, hur man övar källkritik. Det har jag inte förvarnat inte dig om, men vill du säga jättekort bara vad SvD Junior är för någonting och vad din roll är där?
Ja, alltså SvD Junior, det är faktiskt Sveriges enda nyhetstidning för barn. Och den har funnits sedan 2015 och uppdraget är ju att göra journalistik för barn. Och min roll är att jag är chefredaktör och ansvarig utgivare, och just titeln ansvarig utgivare tycker jag är särskilt viktig eftersom det ju är en sak som skiljer journalistik från allt bruset som finns i sociala medier. Att i sociala medier finns det inga ansvariga utgivare som tar ansvar för det som skrivs där. Och i journalistik gör det. Och det är en väsentlig skillnad, för det ställer ju krav på oss som jobbar med det. Att vi är sakliga, att det är korrekt information och att man kan lita på källorna. Och det är liksom, det är ju någon slags grund för att vara i en demokrati, att förstå att information är inte alltid sann. Och man måste vara källkritisk, och journalistik är ju något man kan vända sig till för att få en säkrare information.
Är det en juridisk skillnad då som du menar att det inte finns i sociala medier?
Ja, absolut. Alltså, om vi skulle skriva osakliga saker eller saker om det skulle drivas till sin spets, så kan ju per definition en ansvarig utgivare hamna i fängelse. Och det ställer ju krav på att den ansvariga utgivaren och att de som jobbar med följer regelverken för journalistik och att man inte kan förtala folk och göra olika saker. Medan det i sociala medier finns ju regler uppsatta, men det finns ju ingen som är ansvarig för det. Så att det är ju egentligen faktiskt något som många unga inte heller förstår, att egentligen är varje person nästan lite sin egen publicist i sociala medier. Vilket ju också är en viktig sak för barn att liksom förstå, att man kan inte bara liksom skriva vad som helst där. Vilket ju, det förekommer ju enormt mycket saker på sociala medier som är absolut aldrig skulle fungera i en tidning. Så att det är ju,
det gäller ju även formatet som vi är i nu.
Ja.
Poddar har ju inte heller en ansvarig utgivare.
Nej.
Och kan ibland plagiera hejvilt och läsa texter från Wikipedia utan att det finns någon som är ansvarig utgivare,
ja,
för det.
Ja, visst är det så. Nej, men det är ett nytt medielandskap, men just därför så blir ju journalistiken extra viktig, för att den har det här regelverket, och det är viktigt att förstå skillnaden.
Vill du säga någonting för den som inte vet om hur ungdomar konsumerar nyheter idag?
Alltså idag är ju den senaste undersökningen från Internetstiftelsen visar ju att ungefär hälften av alla ungdomar konsumerar nyheter genom sociala medier idag. Och TikTok är en av de största vanligaste källorna. Och jag skulle säga att jag tror att det faktiskt är ännu mer. Men det var liksom den senaste undersökningen för 2023 visar. Och ja, det är ju en stor förändring.
Men med nyheter, då menar man liksom politik och...
Ja, för vad som är nyhet för unga, det kan man ju verkligen diskutera, men absolut, de får ju nyheter, allt som händer kommer ju helt ofiltrerat i sociala medier. Och det som de kanske inte alltid förstår är ju just att det här kan vara en ren partsinlaga, det kan vara propaganda, det kan vara fejk. Det är väldigt svårt att veta för konsumenten vad så att säga sanningshalten är i det som visas. Och ja, så att det är ju en ganska oroande utveckling. Samtidigt är den ju snabb, och det finns ju också seriösa medier som är ute där och som man följer på sociala medier och TikTok. Så att många mediehus går ju in i den världen också. Så att det finns ju naturligtvis även där journalistik. Men väldigt mycket handlar ju om att barnen tittar på det och så klickar de på någonting och så styr algoritmen att de får liknande av samma. Och det kan ju vara allt ifrån väldigt våldsamma bilder, information som kan komma direkt ifrån händelsen, någon privatperson som har filmat och som bara kastar ut informationen och som kommer rakt in i barnens mobiler. Så att det här är ju liksom, det finns ju inget filter någonstans, och det beror ju väldigt mycket på vilka informationssilos man hamnar i, vad det är för information man får. Och det är ingen som liksom redaktörar någonting, utan det bara kommer rakt in i deras mobiler.
Men när du säger att det är ingen som är redaktörar, då menar du alltså att det inte finns någon, dels någon som inte filtrerar bort saker som kan vara allt för jobbiga, alltså obehagliga bilder, men du menar också att det inte finns någon som ser till att det blir balanserat, och till exempel i en politisk fråga.
Ja, eller faktagranskat, alltså är det här sant? Har det här hänt? Vad är det som har hänt? Om det kommer direkt från en part, till exempel en som filmar någonting och kastar ut i sociala medier, så får du ju inget annat än bara den bilden. Och sen kan det finnas väldigt mycket mer att säga om den händelsen. Det kan ju också vara, till exempel på en tidning så skulle man kanske välja bort vissa bilder för att de kanske också är kränkande för personer som är med om det. Alltså det finns ju väldigt många saker som en tidning gör när man ska publicera någonting, övervägningar man gör, och särskilt när man riktar sig till barn. Men här är det ju så speciellt att det kan komma liksom precis vad som helst i flödena, och ju mer man har tittat på en sak, desto mer av samma får man. Så man kan hamna i ganska olustiga informationsflöden som man inte alls klarar av att ta emot när man är ett barn. Och det kanske man inte heller gör som vuxen, men för barn är det ju extra känsligt att man får tillgång till helt ofiltrerad information som man inte vet var den kommer ifrån.
Men hur stor roll tror du att det här spelar då? För jag antar att ungdomar får reda på saker om världen och hur världen funkar, inte bara från liksom medier, utan även genom att prata med jämnåriga och prata med vuxna, prata med lärare.
Mm.
Hur mycket spelar själva nyheterna eller nyhetsrapportering eller sociala medier roll, tror du?
Jag tror att man, alltså, om man säger så här, sociala medier spelar ju roll i snabbheten. Att barn och unga idag, världen har ju krympt. Barn har ju tillgång till information från hela världen i realtid. Det är ju någonting som kan också vara bra, att de får en större världsbild och att de liksom blir mer medvetna. Men det kan ju också bli så att man får alldeles för mycket information av saker som man inte klarar av att hantera, och man inte vet var den kommer ifrån. Och jag menar, just där har ju nyhetsmedier ett ansvar att också förklara sammanhang. Det är ju kanske en av de viktigaste sakerna för förståelse. Och alltså, information kan vara skrämmande, men även svår information är viktig, men man måste ta hand om den. Man måste ge den, man måste placera den i ett sammanhang, man måste ge en bakgrund, man måste förklara svåra saker om man riktar sig till barn, men även till vuxna. Men framförallt till barn. Och det som kommer via sociala medier, där får man ju inte den bilden. Där får man ju bara precis det som händer just nu. Och det kan vara väldigt skrämmande när man inte förstår sammanhanget.
Hur gör ni då på SVT Junior? Alltså, hur anpassar ni nyheterna för barn och ungdomar?
Alltså vi gör på ganska många olika sätt, och det är till exempel att vi skriver ju inte jättelånga artiklar. Vi jobbar också med ett liksom enklare språk, och vi förklarar alla. Vi utgår inte från att någon har några förkunskaper, utan vi tänker liksom att även om det är första gången du läser om det här, så ska den här artikeln ge dig en bild av vad som har hänt. Och vi till exempel stryker under svåra ord och har sådana ordförklarande rutor. ytor, vi lyfter ut liksom små sammanhang i tillägg och vi liksom försöker ge en tydlig bild av vad som har hänt och att inte heller vara för detaljerade. Alltså inte för mycket in i olika detaljer om exakt vad som har hänt. Ofta så behöver barn inte det. Det hjälper dem väldigt mycket att förstå vad som har hänt. Men det är just de där jobbiga detaljerna som kan vara det som sitter kvar, som gör att man får mardrömmar, som, liksom, som är svåra att liksom rensa bort ur tankarna. Och jag tror liksom inte på, jag tror att man ska vara väldigt transparent med barn med svåra saker som har hänt, just för att de har det omkring sig. Men man behöver liksom sätta en plattform där man förklarar det på deras nivå. Vad klarar de av att ta emot av information? Och i och med att ja, vi inte har så långa artiklar så finns det ju en naturlig också begränsning i vad vi kan förklara i varje artikel.
Kan du ta några exempel?
Alltså, det finns så många exempel. Vi har ju funnits under tiden när vi startade så var det krig i Syrien. Och sen kom terrordådet på Drottninggatan där ett barn dog. Otroligt skrämmande. Vi har haft kriget i Ukraina som är så nära Sverige. Vi har förhöjd terrorhotnivå i Sverige. Vi har gängkrigen i Sverige. Vi har kriget i Gaza, Israel. Så alla de här stora konflikterna. Sen finns det ju andra saker som har hänt från dåd i skolor och sådär som är otroligt svåra att skriva om. Men vi måste ju skriva om dem. Barn har ju rätt att få ta del av det som händer i samhället. Det är ju liksom, står ju till och med i barnkonventionen att barn har rätt att få liksom, information om saker och ting och kunna liksom, bilda sin egen uppfattning och att de har en röst. Så där är det ju jätteviktigt, men det är ju just det här att inte att liksom, vi brukar också säga en sak som vi hela tiden bär med oss, och det är att man ska alltid försöka hitta en smula hopp i det svåra. Och det betyder liksom inte att skriva om verkligheten, men det betyder inte att skriva om verkligheten, utan det betyder att till exempel någon gång har vi till exempel skrivit om en svårt cancersjuk pojke. Vi som vuxna förstår att vi vet inte om den här personen kommer att klara sig. Barnen vet inte heller det. Och det är en ganska skrämmande artikel att läsa. Samtidigt så berättar den här pojken om att han och hans pappa har spelat Pokémon Go på sjukhusområdet. Och då blir det den där lilla saken som gör att ett barn kan känna att man får i alla fall spela Pokémon Go. Alltså det finns någon liten tankeutväg som är en liten hoppfull känsla som man kan identifiera sig med. Det kan också vara att skriva att det är väldigt många som vill hjälpa de som bor i Gaza eller i Ukraina. Många runt om i världen vill liksom skicka hjälp och organisationer kommer dit och ser till att de får. Alltså när det finns saker som är om så lite en smula hopp, så försöker vi alltid ta med det. För det är liksom någonting vi alltid bär med oss. Och det tror jag faktiskt många vuxennyheter skulle må bra av att ta med sig i bakhuvudet också. För jag tror att ett av skälen till att människor blir så kallade nyhetsundvikare, vilket det ökar idag, är ju just det att det är så otroligt mycket tungt omkring oss. Och det finns någon slags gräns för vad man klarar av och orkar ta in.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vilken ålder är det som SvD Junior riktar sig till?
Man kan säga att man riktar sig till från det att man kan läsa upp till tidiga tonår. Så någon slags spann på 7-8 år upp till liksom 13. Men det är lite känsligt också, för det kan vara så beroende på var man befinner sig i sin läsmognad. Att det finns de som är äldre som har glädje av oss för att de är där i sin läsmognad. Och så finns det de som är yngre som är superläshungriga som kan liksom dra igång tidigare. Så att det är lite så här. Och även har vi genom åren också förstått att en del nysvenskar har haft glädje av att läsa den, för att den handlar om liksom, ja, de kommer in i ett liksom språkbruk och samhällstänk.
Mm, men som du säger, att svåra ord är understrukna så man kan kolla upp dem. Ja. Så det vet man.
Ja. Så att, men grundtanken är alltså ett barn i låg mellanstadiet.
Mm. Hur mycket, liksom, förutom det som du uppenbarar, som du säger, liksom, är att anpassa språket och sådär. Mm. Är det något annat som du tänker, som ni har funderat över kring barns kognitiva utveckling som ni liksom har med er när ni anpassar nyheterna, som man kan tänka själv när man pratar med ungdomar?
Ja, nej men så såna här konkreta saker som att vi har ett särskilt typsnitt som är lättläst.
Vilket är det?
Oh, kan inte namnet på det, men det är ett särskilt barntypsnitt som är lite större och lite liksom mer liksom rymd mellan bokstäverna och sådär. Så att det är inte för tätt. Och sen just det här att vi inte har så långa artiklar, att vi försöker bryta ut saker så att man inte bara upplever det som en enda stor textmassa, och att vi har väldigt mycket såna här lockande, alltså både bilder och såna här små roliga, alltså det kan vara någon rolig liten pratbubbla eller någonting, någon liten info som lockar in. Och vi har också en maskot som är med oss som är en hen. Det är en blandning mellan en hund och en räv. Och den finns överallt i tidningen. Och den kan också ge såna här känslokommentarer eller säga någonting roligt när det behövs. Alltså, den finns med som en kompis lite här och där. Och illustreras av en kille som jobbar på Svenskan som lägger verkligen sin själ i den här figuren. Som verkligen har, den har gjort allt. Den har yogat och den har demonstrerat. Och den läser och den idrottar med alla typer av sporter man kan tänka sig. Så den finns där som en, också som en liten sån utväg i tanken när någonting behöver liksom, man behöver få ett litet break i hjärnan och då kan man skratta lite åt någonting som den här maskoten säger eller gör.
Det här var du lite inne på, det här med saker som kan vara skrämmande. Mm. Och att du tyckte att man ändå vill prata med barn även om sånt som är skrämmande. Mm. Vad har ni liksom för, har ni någon sorts riktlinjer? Eller, alltså, jag delar helt den inställningen att jag tycker att man inte ska undvika ämnen som är läskiga, för barn snappar ju ändå upp dem. Kan du inte bara utveckla lite hur ni tänker kring det där och var ni drar gränser och hur ni hanterar läskiga saker?
Ja,
lägg in hopp, sa du.
Absolut. Nej, men en av de sakerna som vi också brukar säga är att tiden är vår vän. Vi måste inte vara först med saker. Och det är en ganska skön sak, för att ofta är det, när saker har landat lite så går det att ge en bättre bild av det som har hänt. Och då blir det inte lika skrämmande än om det precis har hänt och man inte förstår vad är det som har hänt. Men om liksom, ibland så kan det vara så att vi försöker, liksom, vi har ju pressläggning också eftersom vi kommer ut en dag i veckan. Men vi försöker se det som någonting positivt, att ibland kan det vara bra att ett kritiskt skeende har fått landa innan vi skriver om det. För då finns det en tydligare bild och vi kan göra bättre avvägningar om, ska vi skriva om det här? Hur ska vi skriva om det här? Men det är klart att det finns saker som är så svåra, eller som vi känner, till exempel fruktansvärda mord, till exempel. Det är ingenting vi skriver om. Ett exempel var när det var den här Lisa Holm som var så otroligt omskriven i alla medier. Då hade vi ju liksom lite sådana funderingar och så här, det här ser ju barnen, vad ska vi skriva? Vi valde att inte skriva. Men när domen föll och den här personen dömdes och utvisades, så kände vi att nu behöver vi berätta att det är ett kort format, att det här har hänt och den här personen har blivit dömd och utvisad. Och, alltså, och då skriver man på ett väldigt mjukt sätt. Liksom man skriver också så här, något väldigt hemskt har hänt. Alltså så här, pedagogiskt. Men det är liksom en av de få gångerna när vi har berört en sån sak. Men det gjorde vi först då. Men den typen av saker är, det känns som att det skapar bara, det ger, alltså det måste liksom ge någon slags förståelse för någonting. Och det här finns liksom ingenting, och finns ingenting att skapa en förståelse kring.
Nej, just det. Men det måste ju finnas liksom 7 oktober, ja, och sånt där som inte går att undvika.
Ja, absolut.
Antar jag.
Ja, det är så många sådana berättelser som vi skriver, där vi hela tiden får tänka liksom, just det är ju väldigt känsligt också, för hur vi än skriver, där är vi tar till exempel de artiklarna, så låter vi alltid vår Mellanöstern-expert också alltid titta på dem för att se liksom balansen. Det kan vara ett ordval hit eller dit som kan göra att det blir liksom, att det finns en tendens i det eller så, som vi liksom, det är otroligt känsligt, därför att vi vet att det finns också mottagare som kan liksom vara, ha liksom sina sympatier på den ena eller andra sidan, och det kan slå väldigt fel om de upplever att vi liksom, så att vi försöker vara väldigt sakliga, men också samma här att inte vara för, vi beskriver vad som har hänt, vi försöker också ge en bakgrund till att det här är en jättesvår konflikt, otroligt liksom lång historia, och så att man förstår varför det här är så enormt känsligt, det som händer nu. Så där handlar det ju om att liksom försöka få in bakgrunden, att också sätta rätt ord på saker, att beskriva att Hamas ses av EU och USA som en terrororganisation. Alltså att sätta rätt ord på det utan att vara för detaljerade kring allting som händer. Så att man försöker liksom navigera på ett varsamt sätt. Men det är inte lätt. Alltså det är jättesvårt. Precis som också kriminaliteten och allt som har hänt i Sverige, som ju faktiskt har kommit så otroligt nära barn. Därför att det har varit i flera städer, inte bara Stockholm, så att det är liksom, det är kretsar kring fotbollsplaner. Det händer då där barnen är. Här har vi ju märkt, det är svårt att skriva också för att det är svårt att komma nära de som det handlar om. Det är svårt att komma nära de barnen som ens är rädda, som inte ens är i närhet. Alltså de har ingen koppling till det. Men de kanske spelar fotboll på en plan. De kanske har sett eller hört att det har hänt. De tycker det är jobbigt att ens berätta om sin rädsla för att de är rädda. Alltså barn är rädda för det här som händer. Och det är ju vi vuxna också. Det är ju liksom en väldigt speciell situation som har varit i Sverige det senaste året framförallt. Så det har varit otroligt svårt att skriva om på ett bra sätt. Så där gör man nedslag då och då. Man kan inte skriva, alltså vi kan inte skriva lika ofta som det händer. Vi bevakar det inte hela tiden. Men vi försöker göra nedslag då och då och skriva om det.
Mm. Även om det är någonting läskigt.
Ja.
Det är det du säger. Ja. Finns det några ämnen som, nu sa du liksom det här med mord som kanske inte har något nyhetsvärde, men finns det liksom andra ämnen som ni undviker att prata om för att ni liksom tänker att det faktiskt skulle kunna öka? Liksom. Inte prata om ätstörningar eller självskada för att det finns idéer om att det kanske får de fenomenen att sprida sig, eller självmordsmetoder. Mm. Jag vet inte vad det skulle kunna vara för någonting.
Nej, men jag tror inte riktigt. Jag tror lite grann att den, för jag vet att det var så tidigare just att man sa att man inte skulle skriva, alltså inte när jag jobbat med Junior, men tidigare i min journalistiska karriär så kom jag ihåg att man pratat mycket och man ska inte skriva om självmord för det kan trigga och sådär. Jag tror att den tiden lite är förbi. Jag tror att vi har närmat oss de här ämnena mer. Jag tror också, där tror jag faktiskt att sociala medier har spelat en roll som kan ha varit lite positiv, att människor har börjat prata mer öppet om psykisk ohälsa i olika forum, och att det är någonting som idag är barnen mycket väl medvetna om, att psykisk ohälsa finns. Och i den kontexten så kan man ju prata om svåra saker. Så vi har ju skrivit om egentligen alla de här sakerna som du nämner på olika sätt, men ibland kan man ju välja till exempel att ta upp det, ja, men till exempel via att någon har skrivit en bok eller berättat om det, så kanske juniorreporter får träffa den som har skrivit den boken, och så kan man prata om det här svåra ämnet i kopplat till den boken. Så att vi försöker närma oss ämnen när vi känner att det går att göra på ett bra sätt. Så att det är inte så, jag skulle säga att alla de här ämnena, både ätstörningar, självskadebeteende och självmord, har vi berört på olika sätt. Det är liksom inte lätt, och det är inte så att vi skriver om det ofta, men vi har absolut haft med det över tid flera gånger. Och vi har ju också vår egen psykolog Jenny Jägerfeldt som skriver svar till barn, och hon kan ju också beröra sådana här frågor och ta in dem i ett sammanhang och sådär. Så att vi är där, det skulle jag säga, och vi pratar ofta om hur man kan närma sig de här ämnena och försöka hitta bra sätt att göra dem på, för vi tror inte på att det är liksom att inte skriva om dem är vägen att gå, utan snarare tvärtom, hitta sätt att närma sig de här ämnena på ett fint sätt. Och när det gällde, jag skulle inte säga det, men till exempel när det gällde terrorrådet på Drottninggatan, då fick vi en sån otroligt fin möjlighet att återkomma till det, för det var ju ett av de ämnena som var väldigt svårt när det hade hänt, att skriva om den här 11-åriga flickan som hade liksom hittats död som liksom under den här lastbilen. Och det var otroligt svårt. Men sen så fick vi, så kontaktade hennes mamma oss ett år senare och berättade att Ebba hade varit läsare av tidningen och att hon hade skrivit mycket själv och hon hade många oavslutade berättelser. Så tillsammans då med mamman så gjorde vi en novelltävling där barn fick skriva, de fick avsluta en berättelse som Ebba hade påbörjat. Och det blev ett otroligt fint sätt, för då kunde vi liksom återkomma till den här händelsen. Vi kunde också berätta för barnen hur hennes mamma hade, trots allt den svåra, kunnat gå vidare och hur liksom hon höll Ebba levande. Och barnens reaktion var så fin, för de kände liksom att de hyllade henne.
Mm. Så det blir något sånt framåtblickande.
Ja. Och lite så tänker jag, det är liksom kanske när det funkar som bäst, det är liksom att vi faktiskt kan också hålla jämnen och tänka tillbaka så att okej, nu har det gått lite tid, men vi vill ta upp det här igen och det här blev ett väldigt speciellt och fint sätt att göra det på. Så att det går alltid att liksom, man kan alltid ta upp saker igen, därför att i barns värld så det bygger ju på liksom, det byggs ju på i livet, tankar och funderingar, och att reflektera tillbaka kan ju också vara en fin sak.
Får jag återgå till det här som du pratade om inledningsvis med sociala medier och att man inte vet vad som är sant, att det inte finns någon som nödvändigtvis tar ansvar för det. Mm. Hur tänker du att ni kan bidra, eller hur tänker, nej förlåt, beformulera om det. Hur tänker du att vuxna som pratar med barn om medier kan uppmuntra till liksom kritiskt tänkande?
Alltså, det ena är ju verkligen dels att tänka så här, att alltid tänka, att prata med barn om att alltid tänka, varför säger den här personen det här? Finns det något skäl till att just den här personen säger det här? Alltså, är det reklam? Eller har den något att vinna på att berätta det här för dig? Det är en ganska bra grundtanke. Vad man än läser eller hör så kan man tänka sig så här, vad handlar det här om? Varför berättar det? Varför vill den här personen nå ut med det här? Och sen att också titta om informationen finns på andra platser. Är den sann? Har det skrivits om det på andra ställen? Och då är det ju verkligen bra att ha lite koll på seriösa nyhetstidningar och så här. Att man kan googla och kolla, har andra tagit upp det här ämnet? Verkar det stämma eller är det påhittat? Man kan också, tycker jag, prata om det här med vad man själv lägger ut. Just att man är sin egen så att säga publicist. Att man har ett ansvar att tänka på vad man skriver om andra. Och att man tänker, hur skulle det här kännas om det var om mig? Att man inte delar vidare bilder eller saker som andra sprider. För man har ingen aning om var det kommer ifrån. Man vet inte vad det kan få för konsekvenser sen. Att man också tänker mycket på att allting ligger kvar. Du blir inte av med det där. Så saker du kan ha lagt ut i en viss ålder, att liksom prata om det. Det är sånt som kanske inte är så kul att ha sen. Att liksom tänka lite på kring hur man själv medverkar i sociala medier. Alla de här diskussionerna är jättebra att ta. Jag tror har man dem levande, barn kommer att tycka det är tjatigt. Men det är ändå viktigt, för att det kan komma så här som till exempel min dotter var jättearg att hon inte fick hålla på att lägga ut olika filmer på YouTube när hon var liten och hon ville visa det ena och det andra. Och så här, du får gärna göra de där filmerna, men du får inte lägga ut dem. Och sen har hon sagt liksom, tack att du sa så, bara några år senare, för det hade varit så pinsamt om det här hade funnits där. Och jag tror att liksom den diskussionen med barn är mottagliga för att prata om det. Man ska inte fördöma barns, alltså det är en av de sakerna vi tänker mycket på, att vi skriver väldigt mycket om det som finns i sociala medier, därför att det är nyheter i barns värld. Men vi väljer ju att försöka göra
smart.
Ja, vi måste liksom finnas där och ge andra perspektiv. För det hjälper liksom inte att bara avfärda det som är barnens intressen. För då tappar de, alltså det handlar liksom om att finnas där och vara där och se och följa och försöka prata om det som kommer upp. Och det är lite den funktionen vi ser att vi har, att vi kan ge ytterligare perspektiv till konstiga trender som kommer eller saker. Att liksom föra diskussionen vidare, ge ytterligare sätt att tänka på det. Vi var med och skrev en av artiklarna som handlade om det här som har varit så stort på sista tiden, som handlar om unga, så kallad skincare, alltså unga och hudvård. Och att liksom ge perspektivet att unga människor behöver faktiskt ingen hudvård generellt, unga har inte det behovet. Och att bara liksom ta upp en sån sak är ju också att ge ett perspektiv till att även om de surrar runt i det här skincare så kan man ge en ytterligare dimension till det utan att avfärda att de är där och tycker det är spännande.
Just det, man behöver inte säga att det är, man behöver inte moralisera.
Nej.
Utan man, just det, jag förstår. Avslutningsvis, ja. Vill du säga någonting om man vill liksom ha koll på det här längre som lyssnare, om man tänker sig, jag tycker det är jätteintressant, jag vill veta mer om hur det här utvecklas, hur ungdomar konsumerar medier. Var håller man koll någonstans?
Alltså jag tycker man kan ha lite koll på till exempel saker som Internetstiftelsen skriver. De ger rapporter årligen. Även Statens medieråd ger ju rapporter om ungas medievanor, unga och medier. Där finns det statistik om sociala medier användande och hur det utvecklas och så. Så det tycker jag man ska kolla koll på. Ja. Sen är det ju en ny dimension i det här som är AI, som ju också är en helt ny värld som vi kliver in i och som barnen redan är i. Och den världen är ju...
Som kommer göra det jättemycket svårare att veta vad som är sant.
Exakt, ja. Exakt. Så den världen har vi inte sett ännu. Men där tror jag att det är samma sak där, att man kan inte bara banna det. Och skolorna behöver ju hantera det här också på sitt sätt. Och det har jag förstått att man nu börjar se lite annorlunda på det. För att barnen måste ju kunna och förstå det här för att också kunna och förstå hur de ska liksom, ja, vad det är. För om det bara sköljer över dem och de själva inte har en grundkunskap om det, så blir det ju bara värre. Så jag tänker att det här gäller ju hela samhället. Vi behöver lära oss det här, vi behöver förstå. Och sen kommer det väl komma, antar jag, regleringar och olika saker som styr det med tiden. Men det är redan här, barn använder det redan. Så att det, ja, det...
Jag tyckte det lät när du pratade om också att det kanske är en bra idé att man som vuxen också har lite koll på vad det är som snurrar runt på sociala medier,
ja,
konkret.
Ja.
För att man ska kunna ha de där diskussionerna om att vara kritisk.
Ja, det tycker jag.
Eller?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är bra att vara där, för att det är ju enda sättet att på något sätt, sen kommer ju du som vuxen inte ha samma flöde som
man måste
ditt liksom, barn.
Man måste titta på skärmen, ja, som sin tonåring.
Men,
för att få samma algoritm.
Och jag vet hur jobbigt det kan vara, för jag är själv förälder med tonåringar som kommer rusande med något klipp de vill att man ska titta på som bara låter som bröl och man bara, åh nej, jag orkar inte. Men det är ju liksom, när de bjuder in en att titta, ta chansen, titta då, prata om det, ja, ta dig tid att snacka om de här grejerna, och de kommer inte alltid när du vill prata, men det kommer när de vill prata, så när de bjuder in, haka på och håll dig uppdaterad. Jag menar, det går ju också att liksom, ja, men såklart ha sociala medier på olika sätt, men även om inte du får samma, men att bara förstå lite grann vad som flyter runt för information. Till exempel det här med nya med Reels på Instagram, som ju försöker hämta ikapp TikTok, är ju att det finns ett enormt flöde av rörligt material som bara samlas helt osorterat. Att det kan blandas liksom precis vad som helst som kan komma upp efter varandra. Det kan vara liksom någon influencer som gör någonting och någon popstjärna som gör något, och så plötsligt kommer det liksom, ja, men nästan till en skjutning. Alltså det kan vara fruktansvärda saker som bara mixas ihop på ett sätt som är helt omöjligt att förutsäga. Och det här, ja, det här har de omkring sig. Och det finns ju en åldersgräns på 13 år, men det är många som vet att det inte är så det ser ut i verkligheten, utan det är ju barn som är lågstadiebarn som sitter och scrollar i det här Reels-flödet som bara pumpar ut, ja, otroligt blandade grejer. Så det kan vara bra som vuxen att ha en koll på det. Och att titta på det och prata med sina barn och ha koll på vilka filter som finns och så där.
Superbra. Tack Stina. Tack ni som lyssnade. Vi finns också på sociala medier. Barnpsykologerna finns på Instagram och på sociala medier. Hej då!